Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Någonting om aktier. Mitt namn är Max Gera och det här är avsnitt 157. Med mig här idag tänker jag att jag kör med mig direkt. Har jag med mig aktiehästen a.k.a. Erik Lundberg. Tjenare.
Tjena, jävla kul att få hänga med dig igen.
Du, det är så jäkla fint. Vi får tillägga, vi sitter här på kvällskvisten. Du har nattat bana och vi ska sitta här och snacka lite goa stonks.
Ja, tur vi har börjat spela in, för jag har redan suttit och snackat en del stonks här innan inspelningen. Så.
Det är, i fotboll så kallar vi för försnack.
Men
det
ja. Är... uppsnack eller något sånt, så här, uppladdning.
Vi får börja sälja på de här premiumkanalerna, för jag vet, försnack och sånt är alltid på betalkanalerna, medan själva matchen är ju på TV4 liksom.
Och köra en sån, vad heter den, sådana betalväggar, Pantheon eller vad heter den?
Patreon.
Patreon heter
ja,
det.
Ja, det är klass alltså, det är bra. Jag har haft många Patreons, ja. Men du, hur är läget med dig, Erik?
Jag skulle kalla det Gäddhäng, hade ju varit ett jävligt snyggt namn. För en Göteborgspodd också.
Vi skulle ha olika... Ja, Gäddhänget, det blir ett bra förstärknamn. Men sen så också kan man ha olika fisk-terminologi. Eller djur får det bli självklart om man ska inkorporera hästen.
Sant.
Ja, men du, jag kom med en pola och bara, du, han är aktiehästen. Jag ska fan döpa om mig till börsgrävlingen om han får ett aktiehästen.
Djur, alla gillar djur liksom. Ja. Det är därför du är så likeable då, till och med det i passet liksom.
För jag är ett odjur eller vad tänkte du på den ska?
Ja.
Ja, du, vi som sagt, jag hoppas att det är bra med dig, Erik.
Mycket fint här, vet du. Ja. Själv då, Jada, du har varit utomlands igen.
Lite, nej, det var ett tag sedan nu, men jag är blek som du ser här, skitblek, så att, men jag önskar att jag var utomlands nu när det nu i Göteborg senaste dagarna så har det regnat underifrån. Den här traditionella Göteborgsvädret har jag verkligen haft. Så ja, att när det blåser 20 sekundmeter har varit idag nästan, tror jag. Så fullt ös kan vi säga. Då är det kul att man har ett kontorsjobb och får sitta och kolla på stonks kan man säga.
Ja, fullt ös medvetslös som vi säger. Hemma i Västergötland, vet du.
Ja, vi har en lite god iGaming kalas kan vi kalla det, upplagt för oss idag. Och, men innan det så har vi bara tänkt, ja, det är ändå rätt mycket spännande grejer som händer ute på börsen. Och kan vi börja med det som kom ut i morse så här. Vi spelar ju då, ska vi ju avslöja då, samtidigt i onsdag den 11 oktober. Men det var ju Dustin som kom ut med en liten god, och de släppte väl sin rapport och kom med en god företrädare ungefär i samma släng, va? Och då kom de ut och sa att ja, de ska resa 1,75 miljarder för att reducera sin skuldsättning. Och det var bra, men vad jag förstod det som, så bolaget sitter ju inte riktigt i klämmen. Men visst, bolaget är ju ändå, jag har ju kollat på caset lite så tidigare, och då har man ju alltid reagerat på jävla mycket skuld för lite market cap. Men och då är det ju det som är intressant med den här företrädaren, det är ju inte då att det sker liksom skuldnedsättning är ju någonting som man kan vara bra att göra. Men protektorförsäkringar, norska försäkraren går ut och med citatet, lyssna på det här. Vi har inte på 30 års erfarenhet sett en nyemission av denna utbärningseffekt om inte det vore absolut sista utvägen. Mm.
Hårda ord, med rättvisa ord får man väl säga i det här läget.
Mm. De är storägare. Jag vet inte riktigt hur mycket de äger. Är det ett par procent? Jag kan kolla här lite fort.
Men det är ju lite. Man, jag, nu kan inte jag Dustin jättebra, men det är ju, visst är det så att de drog på sig en massa skuld och skulle förvärva i någon form av toppen av cykeln, om man skulle säga, och tar in pengar och nu, eller tar upp lån och nu tar man in emission när kursen slaktats. Så man får ju, ja, skulle väl kunna kalla det kapitalförstörelse lite, om man ska vara lite elak. Ja. Kanske.
Alltså stora nyemissioner på låga kurser, eller alltså aktiekurser, innebär ju väldigt hög utspädningseffekt. Så det innebär ju att gamla aktieägare inte har lika mycket ägande kvar. Så att det är ju på det sättet det funkar då. Men det gillar ju inte aktiemarknaden, och aktien handlades ner ja, nästan 16,8% här idag. Så att,
Protektor är åttonde största ägare faktiskt i bolaget.
Mm, äger de någon procent då? 3-4% eller något sånt?
Ja, vad blir det? 2,4% ungefär.
Ja, sådär.
Jag har ju Holdings Pro nu, så jag kan även kolla här att...
Uppgraderat.
Ja, så fint. Så jag ska inte, vi är ju inte sponsrade av Holdings, men de förtjänar en shoutout. Alltså, det är livsfarligt med Pro. Det är väl livsfarligt med standard, men Pro blir ytterligare en dimension av tidsfördriv.
Mm. Petter, om du lyssnar på det här som gillar podden, vet jag. Är vi inte sponsrade än, men kanske snart.
Ja. Ja, det räcker att bara tillhandahålla en sån här fin tjänst. Alltså det...
Ja, jag vet. Jag hörde. Jag är gammal kund, inte längre tyvärr, men snart men, kommer jag lite.
Men kolla, det tycker jag. För kollar man på deras där analys, så verkar ju Protector ligga rejält snett. Det är väl de flesta här i ägarlistan, men att de är 48% ner sen, om man kollar på deras uppskattade gav då, är ju rätt snett så att säga.
Det är en snedgunga, kan vi väl säga. Mm. Det är inte de enda som har snedgunga. Jag vet att jag hade en bra uppgång på den här början på det här året, men nu är jag tillbaka på portföljen i back här. Det är bra om man ska dela med sig och säga att det är inte... Om du där ute lyssnar på detta och ligger jättesnett i någonting, så du är inte ensam.
Nej, det är du verkligen inte i år. Nu ligger jag faktiskt kvar ändå på plus, så jag... Men jag knaprar mig långsamt neråt, så stänger väl på minus säkert, vem vet.
Nej, jag tror på dig. Jag tror på dig. Men du, vi vänder blad nu, och om vi slänger igen snedgungorna och så hoppar in på ett nytt blad, och det är ju då årets kanske efterlängtade börsnotering. Det är ju då Rusta som ska komma in på börsen. Jag hade egentligen tänkt att göra värsta goda avsnitt om det här, men ära på Nordnet gick ju och gjorde sån jäkla genomgång där med vdn. Så att jag hoppar det och hänvisar fint till Nordnet Sparpodden där, så kan man lyssna på det. Ett riktigt kalasavsnitt med Gösta, heter väl vdn. Eller Göran.
Göran tror jag.
Göran.
Ja. Så att, härligt svensk gammalt namn. Man saknar ju mer. Borde vara fler Göran.
Det är klass. Man kan lita på det. Men de börsnoteras i alla fall 19 oktober. Och det är Anders Forsgren och Bengt-Olof Forsell som grundade bolaget 86 uppe i Gävle. De har 203 varuhus i Sverige, eller ja, i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Där majoriteten av dem ligger i Sverige. Och ja, själva noteringen görs av Carnegie. Med, jag tror, kommer inte riktigt ihåg vilka som var delrådgivare. Det var ju, de har ju länge siktat på börsen och sagt att de ska gå dit, men aldrig kommit riktigt till skott. Så, men nu fick de tummen ur och kör på. Täckningsintervallet ligger mellan 43 och 50 kronor. Det innebär att market cap på bolaget ligger mellan 6,5 till 7,6 miljarder kronor. Och det man gör då är att man tar inte in nya pengar, man säljer bara gamla aktier. Och det är cirka 30% av bolaget som kommer spridas då, ja, i en spridningsnotering, helt enkelt. Och det kommer vara cirka 2 miljarder då, beroende på vilken kurs det blir. Och inklusive övertilldelningen så kan det vara upp till 2,6 miljarder då. Om vi går in lite mer på bolaget, de har ungefär 5,1 miljarder i skuld. Vilket innebär att de landar på ett enterprise value mellan då 12,7 till, eller 11,7 till 12,7 ungefär. Så det är ungefär på mitt, det är ju då på täckningsintervallet då som man sätter market capet som blir stora frågan. Så de ligger, kan man säga, enterprise value ligger då precis kring, ja, strax ovanför 12 miljarder helt enkelt. Och kollar man deras senaste EBIT i deras senaste, jag tror de senaste rapporterade siffrorna är ju då Q2, om jag minns rätt, och då hade de 190 miljoner svenska för Q2, vilket innebär att tar man det gånger 4 så får man 760 miljoner i EBIT. Nu har inte jag koll på hur säsongsvariationen så ser ut i Rusta, men det landar. Eller ja, jämför man det sen också med 2002-siffrorna så hade de 518 miljoner i EBIT. Så tar man någon form av mellanvärde där som man kanske uppskattningsvis blir om man jämför med förra året och hur de prognoseras detta året. Så kanske 670 miljoner. Vilket gör att bolaget kommer in på en EV-EBIT. Ja, det beror på intervallet här och täckningsintervallet vad det blir. Men jag tog mitten på allting och då blir det 18,2 ungefär i EV-EBIT på Rusta. Och det är, vad tycker du om det? Ett litet varuhus som säljer lite goda mattor och vad ska man säga? Vad säljer de? Inredning? Skit,
ja, men, nej, men nu ska vi inte vara Rusta. Du är ju lite högre upp i samhällsskiktet än mig, men en annan uppskattar ju Rusta. Det är ju allt möjligt. Det är ju liksom utemöbler, det är ju schampo, tvättmedel, godis, det är tandborstar, du vet, det är allt.
För förtydliga här, jag har absolut handlat på Rusta. Så att, ska jag inte sticka under stolen med.
Nej, men det är ju lite kul liksom hur vindarna har vänt om IPO. Vad ska man säga? IPO-döden här som har varit vänder med Rusta just. Med. Mm. Det är ändå lite kul mot vart vi kommer ifrån med all hype och SaaS. Och häftiga.
Men det jag kollar på en notering är ju främst helt då, okej, kolla på bolaget, kolla på multiplarna, räkna lite på det. Du vet så här, vad kan man komma i kommande år här, vad kan man förvänta sig? Och det är ju det jag har gjort här nu då. Och då landade jag på 18,2 i VBIT. Och så drog jag upp en lite snabb screen på börsdata. Och så ser jag just då fick jag faktiskt, jag fick inte upp Dustin då för på dem. Jag tror jag tog typ så här detaljhandel och elektronikförsäljning, tror jag, något sånt. Så jag fick upp typ så här allt mellan Svedbergs, Rugvista, Shell Group och Fiskars och Byggmax och lite sånt som är en bra kombination, tyckte jag. Shell & Company och så vidare.
Det borde inte den bästa peeren egentligen vara Tokmanni i Finland. Jag tänkte de köpte ju Dollarstore nyss. Det är väl också en lågpriskedja och Europris i Norge.
Jag tror jag la in ett lite sån cap på market cap. Bara för att få det i, jag vet inte exakt, jag kommer inte ihåg vad Tokmanni ligger på. Vet du det är market cap ungefär? Vad de ligger och tröskar. De är rätt stora, va? De köpte väl Dollarstore precis, va?
Ja, för rätt mycket. Jag menar, Dollarstore var inte små heller. Jag tror fastän de gav 170 miljoner euro bara för Dollarstore liksom. Så de måste ju vara, ja, men börsvärde på 740 miljoner euro. Som är ju rätt stora.
Och det som är intressant här då, vad man kan kolla på när jag räknar lite på det, är ju då återigen den höga skuldsättningen i Rusta. Alltså de har 6 miljarder, eller ja, inte 6, men mer 7 miljarder i market cap. Och sen så ytterligare 5 miljarder i lån. Det är rätt saftigt alltså. Men sen har de ju, de har en extremt lönsam historik, vilket gör att det blir intressant av andra anledningar. Men jämför man med typ aktörer som jag själv gillar på svenska marknaden, typ så här Kjell & Company och Clas Ohlson, som i viss mån är konkurrenter då tycker jag, då handlas de liksom, Kjell & Company handlas på 14,6, men det är på grund av att de har mycket högre skuldsättning då. Och Clas Ohlson handlar kring EV/EBIT 30. Och det är lite gubbdagis vet jag, folk har förklarat Clas Ohlson med. Det är lite mer textil och mjuka grejer på Rusta kanske. Men jag tycker ändå det är en liksom jämförbar PR på svenska marknaden. Liksom. Mm. På sätt och vis.
Ja, de är ju väldigt teknikfokuserade. Kjell & Company till exempel.
Självklart.
Clas Ohlson, de har ju lite av varje. Men det är ju, jag tänker Rusta. Ja, men kanske ändå tog man i mer. Och de har ju EV/EBIT runt 14-15 på rullande 12. Så man kanske ändå är, 18 kanske är lite väl högt, samtidigt stabilt. Ja, man undrar, vad tror du, tanken varför man inte tar in lite pengar vid börsnotering och får ner skulden lite? Det känns ju som en...
Ja, men det är ju, alltså, det, vad jag fattar det som är väl ett rätt rakt upp och ner generationsskiftes scenario. Där ägarna har gjort detta sedan 86, det är ett jäkla tag. Det är 40 år snart. Så att,
det är kul att du säger det när man sitter där född 87. Det är roligt att höra.
Ja, men du bara för tänka dig att de här har ju varit typ, kan de varit 30-40 bast när de startade här. Jag vet inte hur gamla de är, men jag har fått det förklarat för mig lite som att de är lite till åren och det är dags för dem att leva lite, så de vill då sälja lite gamla aktier. Så att, men jag, för casets skull, så hade ju mycket hellre sett en ny emission här än bägge aktier, självklart. Det tycker jag definitivt. Så att, men jag tycker värderingen är lite överkant. Alltså. Jag vill ju gärna ha rabatt mot marknaden, tycker jag. Så då tycker jag liksom Shell Group eller ja, är en bra peer liksom, och jämföra med typ.
Men riktigt kul i alla fall att de kommer till börsen och att det börjar bli tina upp lite där ute, så... Ja, all cred till det. Att de kanske blir starten på lite fler framöver också.
Mm. Jag hade tippat på för att det skulle komma in på kring 6 miljarder i värdering på noteringen, trodde jag. Men där fick jag lite fel. För jag kollade på årsredovisningar innan de hade släppt sitt prospekt eller sånt. Men det var väl du som länkade nyheten till mig?
Ja, det kanske det var.
Ja, jag tror det. Jag bara, fan, jag missade att de hade släppt prospektet. Men jag tror det var samma dag. Men...
Som stor källa till kunskap, så det var säkert så.
Wikipedia själv som jag sitter här och kör. Det är fantastiskt. Encyklopedia är vad du är. Precis. Ja. Du, vad säger du om att vi släpper de här kuddarna och schampot och hoppar vidare in i lite... riktiga grejer, lite god iGaming.
Jag vill prata om iGamingen. Ja, men det har ju hänt mycket, va? Det beror ju på vilket tidsperspektiv vi vill ta, men det har ju hänt rätt mycket och det är lite stökigt där ute. Och iGaming, vad ska man säga, det engagerar ju många. Vi är ju starka i Sverige på iGaming och det börjar ju rapportperioden snart. Vi har haft lite vinstvarningar. Just Entain, en stor operatör, de var ute och guidade för en svagare utveckling för net gaming revenue då. Jag vet inte, ska jag förklara det, vad det betyder, eller ska vi köra på?
Kör för säkerhets skull bara, och vi kan dra det snabbt.
Ja, men vi kan ju dra, det är ju, NGR är ju då net gaming revenue, eller man brukar också kalla det nettospelöverskott om man vill försvenska det. Finns ju lite olika varianter på den här också, men nu håller vi oss till den. Det är ju egentligen att man brukar prata om GGR också, som är gross gaming revenue och bruttospelsöverskott. Vi kan börja i den änden egentligen, för det är därifrån NGR kommer. Så GGR, som man ofta hör om man läser om iGaming, är totala summan av alla spelinsatser som har gjorts. Och minus totala summan av alla vinster egentligen. Och då får man GGR som är ja, men en, ofta en viktig KPI inom för många gamingbolag.
Bruttointäkt kan man säga.
Ja, bruttospelöverskott då på svenska. Låter lite tråkigare på svenska. Det låter så himla...
Jag tycker brutto är ett sånt där brutalt ord för att veta.
Ja.
Ja, fortsätt, förlåt.
Ja. Ja, men NGR kom ju sen vidare då från GGR. Om man tar totalt alla spelinsatser minus vinster. Och sen drar man också av alla bonusar som har delats ut till spelare. Och sen även skatter då också. Då får man NGR. Så det är ju liksom också ett, det är ett viktigt mått liksom som visar ändå på hur mycket intjäningsförmågan ligger på. Så många har med det. Sen finns det lite varianter. Man får kolla definitionerna för varje bolag. För det ser lite olika ut. Jag tror Kindred till exempel, de har sin egen net game win till exempel. Så ja, ibland vissa har inte med skatt. Och det ser lite olika ut som sagt. Men NGR i alla fall, så Entain var ute, det är ju en jättestor operatör, var ute och sa det att det ser lite svagare ut för NGR då, att det har minskat proforma, det ser svagare ut än vad vi hade trott. Sen kom 888 eller 888 också ut och sa att deras omsättning var ner 10%. Båda de är ju väldigt stora spelare, så det blev ju lite skakigt. För båda var också ute och sa att vi har ändå fått fler, en god kundanskaffning liksom. Men ändå ner. Och då tänker man väl att då är det nog en lägre bet size där ute. Konsumenten drabbas. Fler som spelar men mindre pengar in.
Fy fan vad gött.
Ja, så det är nog säkert lite konsument. Man brukar ju säga det att iGaming är ganska resilient mot just konjunkturen. Men...
Mm. Till den sitter det hemma och bara, så ja, nu slutar de spela svenskarna. Eller?
Ja.
Kanske mer amerikaner i och för sig lär det ju vara.
Ja, men det är ju, Entain är ju nästan en proxy på hela spelmarknaden. Så de går de svagt så blir det ju skakigt i branschen. Sen blir det ju viss... Ja, det spiller över på vissa, det kanske inte rör heller lika mycket. Det beror ju lite på vilka geografiska marknader man är aktiv på helt enkelt. Men det hände ju lite, det skakar till det ändå. Det har ju gått svagt iGaming senaste, ska vi säga, vad är det egentligen? 4 månader, betsen har gått urstarkt, men Evolution har börjat tippa till exempel. Och Evolution är ju också, de är ju också riktigt stora nu liksom. Så kommer de här varningarna så börjar ju folk bli oroliga också. Att fasen, då borde ju Evolution också påverkas.
Mm. Där har jag faktiskt en lyssnafråga, roligt nog. för det var någon som skrev till mig och frågade. Och jag bara, jag vet någon som kan svara mycket bättre på det här. Och det är just med det här med Evolution. Och att det är flera olika trackers. Och alla säger olika, alla hintar om olika. DNB säger väl OK/bra på deras trackers. Och vissa säger, för du täcker Evolution, visst är det så?
Jag täcker dem ju privat, ja. Liksom, för ja, man har ju varit aktieägare länge, Evolution, och jag tycker det är ett, jag gillar ju iGaming, älskar, får man väl ta i. Men, ja, nästan. Så ja, men, jag gillar ju att läsa om Evolution mycket och försöker ta in så mycket det går. Men ja, trackersfrågan, nu kan inte jag sitta här och låtsas vara något datasnille som skrapar data och sånt, utan jag vet ju att Lakrix på Twitter, de som hänger där, vet ju att han är ju datasnille. Mm. Och har skrapat data. Och ja, men, ändå skapat sig en edge där liksom, med sin tracker och gör det riktigt bra. Och tillsammans med några andra, men han är ju hjärnan bakom det hela. Och han har ju skrivit en del på Twitter och delat med sig en del. Och skrivit att så här ser det ut. Det har sett lite svagare ut, medan DNB säger en sak. Men vad jag har förstått då från folk som är mer datakunniga än mig. Och de här gratis trackers och sånt, de är inte så känsliga och så liksom, ja, välbyggda och underhållna och som Lakrix skrapa till exempel.
De saknar lite edge, eller vad
man säger. Ja, den är väl lite mer, det är svårt att dra några egentliga slutsatser så om den. För det är ju lite det vi var inne på, antal spelare blir ju ett KPI för Evolution. Det är klart det är bra om det blir många spelare. Men bet size är ju extremt viktig också. För jag menar, har du, vi säger bara 10 000 spelare som spelar för 10 dollar. Så har du 15 000 spelare som spelar för 2 dollar. Det är klart bet size spelar roll hur mycket de bettar varje gång och spelar bort. Och det är väl det jag tror många är rädda för.
Men visst är det väl också så att det tenderar väl att traditionellt sett att det är olika typer av bet size på de olika typerna av spel. Alltså, så vill säga, Evolution var poker, blackjack, roulette, baccarat och game shows. Alltså det visst är det väl typ så här, baccarat är väl en stor liksom, är väl, vad ska man säga, en core business.
Ja, men så är det ju, game shows får ju mycket fokus till exempel, för det här är ju Evolution så fruktansvärt överlägsna med sina game shows. Och det är många som spelar det och uppskattar det, men där är ju oftast bet size mycket lägre. Och genererar, alltså de särredovisar inte, men uppskattningsvis så är väl game shows, alltså det är klart det är en betydande del för Evolution, men det är ju inte, de här bread and butter produkterna är ju trots allt fortsatt blackjack, roulette, baccarat som drar absolut mest intäkter. Och där, ja, det är svårt att säga en bet size, det är ju allt från ja, minimalt 0,1 dollar kanske till, jag menar, high rollers borden där du kan spela, ja, det finns knappt någon cap liksom. Så ja, men high rollersen kanske inte är så himla konjunkturkänslig ofta, många har ju rätt mycket pengar där, men
ja,
det är ju den stora massan såklart som drar in mest pengar för Evolution och operatörerna. Nej, alltså det har ju varit lite skakigt där, och Evolution har ju, den följer tungt idag också. En viss oro där, hur det ser ut. Och jag vet inte om folk kanske har börjat räkna lite på det, för alla har ju, det har ju varit lätt att pensla in som fin tillväxt på Evolution länge. Och folk har blivit lite mer skraja. Nu är det ju inte så att, jag tror Evolution har ju, marknaden växer ju fint underliggande. De är ju extremt marknadsledare inom live casino liksom. Så det kanske bara är ett hack i kurvan också, men säg att de kommer in flat från förra kvartalet och jämförelsekvartalet de går upp mot det, förra årets Q3 var ju oerhört starkt liksom, fan man växte 10% kvartal till kvartal mellan Q2 och Q3, jag menar fan det är ju skyhögt liksom, så det var ju urstarkt. Så kommer man in flat, ja men samma nettoomsättning som Q2, då blir det ju lite skillnad. Då är man ju nere på en tillväxttakt year on year då på typ 16-17%. Och det blir ju lite skillnad. Förra kvartalet var det 28% fortfarande. Hög tvåsiffrig tillväxt liksom. Så då, jag vet inte. Det är viss oro då att är det ett hack i kurvan eller kommer vi ligga här på 15% framåt? Jag tror många oroar sig lite där.
Men då är ju frågan här så, okej, hur mycket kan man liksom ta in det i värderingen, för att det handlas ju inte, det är inte dyrt idag. Alltså, eller jo, visst, PE 20 bakåtblickande på 21.
Det är ju den eviga frågan, alla, alltså nu på marknaden som det är, allt negativt behandlas ju jäkligt negativt. Allt positivt får en liten klapp kanske. Så jag menar, ja men när sentimentet har vänt så är ju mer fokus på risk än möjlighet. Så den stora tillväxtdrivaren har också varit Asien. Så det blir ju lite så här tvegat svärd för dem. För drar Asien tillväxten, då blir det ju lite gnäll om det. Ja, svarta intäkter, icke-regler. Ja, men liksom, då blir fokus där istället. Så det är ju, ja, svårt läge här.
En rävsax. Det låter som en klassisk rävsax.
Ja, men lite så. Ja. Så där har man ju, alltså det är, nu om vi hoppar till allmänhet, så Evolution är ingen, Sverige är ingen stor marknad för Evolution, men där har det också varit högre spelskatt ska det bli, från 18-22%. Det börjar pratas om att Chile ska mota oreglerade aktörer, och att det är mycket så här smått som är lite gnälligt också där ute, förutom lite varningar allmänt. Så lite surt sentiment.
Så det är, och de här spelskatterna egentligen drabbar ju lönsamheten på bolaget, börjar ju göra på någon vi var då, men då blir det ju lite, man får uppskatta lite då hur mycket av varje, eller geografisk del. Ja.
För Evolution spelar det ju ingen som helst roll i det stora hela, den svenska marknaden liksom, 18 eller 22. Det är ju, ja. Mm. Men för operatörer då snarare som drabbas, som har väldigt fokuserat på Sverige, så blir det ju en smäll såklart. Eller smäll, men påverkan. Betsson. Ja, ja, Betsson vet man. Det är ju ett djur i sig liksom. Och på tal om Betsson, de har ju gått väldigt starkt. Sen var det ju lite det här om, ja, de har ju gått starkt, fått lite motvind det senaste. Det har ju varit lite snack om Norge till exempel.
Just det, de skulle få böter och grejer.
Ja, det har ju varit lite så här. Det har ju varit en lång vända, både Betsson och Kindred där. Och för Betsson tror jag inte det är någon större fara. Jag tror inte Betsson har jättemycket i Norge, ärligt talat. Medan Kindred, så går väl tisslet och tasslet, är väl att Kindred kanske, de har ju inte kört någon marknadsföring i Norge, utan har en stabil marknad. Alltså, det blir ju en jäkla högmarginal affär när marknadsföringen tas bort. Och spelare ändå fortsätter spela på brandet. Så att kanske en hel del, ja, ganska stor del av lönsamheten kan nog komma från Norge trots allt i Kindred. Frågan är hur hög och hur de drabbas.
Mm. Det skulle bli spännande att se.
Tror det är större fara för Kindred i så fall än för Betsson.
Mm. Vi kan se, alltså, du sa att Betsson gått som tåget. Ja, de har gått som tåget i år. De senaste månaderna är de ner 16%.
Precis. De har ju fått en allmän känga här också nu.
En marknadens kyss, kan man kalla det så.
Black kiss.
Ja. Nej, men det är jättespännande. Vad tror du regulatoriskt? Är det några fler? Är det några andra bolag som inte åkt på den inom iGaming, tänker du? Vi kommer ju gå in i några andra aktörer här som inte har fått samma känga direkt.
Nej, men regleringar, alltså det är ju sker ju lite regleringar, och det är snack och regleringar hela tiden, och sen det är också svårt att veta vad blir kontentan av regleringarna. Vi kan ju ta Tyskland till exempel, de släppte ju en rapport, vi måste nästan dra det här namnet bara, för det är så fantastiskt tysk myndighetsnamn, om jag kan dra mig inte, Behördenspiegels Bundeskonferens om Glücksspielwesen. Det är fantastiskt. Det är en boomförkortning också. BSB. Ja.
Bara förkortningen är ju jobbigt att säga liksom.
Ja. Nej, men de har ju, Tyskland har ju reglerat sin marknad. Det var ju liksom en gigantisk marknad såklart i Europa. Som allt med Tyskland. Och ja, de har ju kört mycket med allt möjligt där. Och gjort det nästan omöjligt för de vita aktörerna som följer reglerna att lönsamt driva. Så många har ju lämnat Tyskland och struntat i det. Och ja, men har väl påverkat spelarupplevelsen också. Så det, nu har de ju gått ut med den här undersökningen då och såg ju att shit, det, kanaliseringen blev inte som vi har tänkt. Det är ett ökat tryck från svarta marknaden. Spelarna går till osäkrare aktörer istället. Så det är regleringar. Ja, gör man det bra så är det väl bra, men kan ju också få helt motsatt effekt.
Ja, för folk kommer alltid hitta saker att spela på, så är det. Ja. Det ligger i människans natur. Man spelar, man bettar på saker när man är liten. Allt från en femkrona till, ja, vet inte, dåliga vad eller whatever. Så att det är svårt att undvika, tror jag.
Ja, men en positiv grej, det är ju Frankrike har ju öppnat lite också för att reglera online-casino nu. Det är ju långt ifrån klart, men att få upp en reglering, att de ändå börjar prata om det. Sen är det ju otroligt tidigt i processen, och det här kan ju, ja, har man följt USAs regleringar så kan ju det här ta fruktansvärt lång tid liksom. Men ändå öppnat upp. Och det är också fint, Betsson fick ju sportbokslicens i Frankrike. Tror nog Lindvall är nog lite sugen på att glida in där med buller och bång på den också rejält stora marknaden.
Ja, det är klart. Ja, det är jätte, jag kan tänka mig, fotbollen där är extremt drivande. Jag vet inte vad de kör med, mycket handboll i Frankrike.
Ja, beachvolleyboll. Sport är väl också stort, är det inte det? Racing.
Tennisen är stor också.
Ja,
Roland Garros.
Det är ett stort land, allt är stort.
Ja, exakt. Det är så jäkligt. Det är typ 80 miljoner invånare och sånt. Är det något mer någonstans där?
Ja, det är ju rejält land.
Så att, men, någonstans där.
Men det är klart, det blir ju viktiga marknader som Tyskland också. Får man ju säga. Nej, men också kul. Kambi, om vi pratar lite sport. kul. Att jag har ju haft också extremt tufft, får vi väl säga. Man har kommit med väldigt tuffa, eller vad ska man säga, aggressiva finansiella mål ganska långt fram. Känns inte som marknaden riktigt tror på dem. Eller tror inte alls på dem. För skulle de nå dit så är det otroligt billigt nu. Men, men de har också kommit med lite fina. De förlänger med ATG, signade Svenska Spel. Så börjar liksom, nu har vi hemmamarknaden lite i kambi då. Och nice. Även då, nu är inte det någon jätteaktör, men holländska 711. Kommer med lite så här fina nyheter, så det är kul för Kambi också, för de som följer Kambi.
Jag säljer väl egentligen bara sportböcker, va? Det är väl, de har inte mycket mer till det, alltså odds egentligen,
kan man säga. Ja, de är ju väldigt nischade och väldigt duktiga på sportbok, och sen så har de ju, ja, de gjorde ju ett förvärv också, som de försöker bredda verksamheten lite mer utanför bara sportbok, och har ändrat lite och säljer moduler och sånt också, att man inte behöver hela paketet utan kan dela upp det lite och köpa vissa tjänster från Kambi till exempel.
Det är snyggt, det är snyggt. Ja. Nej, det är många, det är ju det där lite enkundsberoendet som Kambi har haft tidigare.
Ja, de har gjort på alla smällar man kan åka på egentligen. Ja. Tillväxtstoryn var ju USA där, och så DraftKings, Penn, sen Kindred, ja, många stora.
Så alla släppte dem, va? Tror jag. Ja, eller Kindred är kvar dem?
Kindred är kvar fram till, kommer inte ihåg om var det 2026 eller 2025, kommer inte ihåg årtalet. Men då ska de gå över liksom. Men det var ju också en tid när sportbok och man ville ha allt in-house. Pengar var gratis, nu ska vi bygga den här själva. Vi ska förvärva till oss en egen sportbok. Inget spelar någon roll, men det är nog inte så jäkla lätt heller. Så. Nej. Det här kanske gynnar Kambi lite trots allt. Kapital kostar igen.
Ja, det ska man inte underskatta alltså. Det kommer bli dyrt att insourca. Nearshoring och insourcing är dyrt. Ja. Väldigt dyrt. Ja, så att, det... framförallt om du är västerländskt bolag.
Så ja, att, spännande. Det är som sagt lite bäs i iGaming-sektorn nu. Så vi får se.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Erik, jag tänker mig att du får visa vägen. Så får jag följa upp dig sen. Men det här är ett case som vi har varit inne på sist vi pratade. Inte sist, men gången innan det.
Ja, men vi har ändå haft uppe det. Så det var ju kul att få återkomma lite till detta caset. Vi fortsatte ju på iGaming-spåret. Jag var ju riktigt sugen på att prata iGaming även sist vi pratat.
Ja. Lite mer. Det var ju någon gång som hörde av sig och ville precis att vi skulle prata om detta. Så att, here we are.
Here we are, nu kör vi. Nej, så dagens case blir ju Fantasma. Vi kan väl egentligen börja med att berätta vad Fantasma gör. Det är ju en slottsleverantör, svensk. Sådan. Som vi var inne på lite innan. Vi har ju många fina iGaming-bolag med svenskt säte. Där vi har fått fram Netent, vi har Play & Go, Elk Studios. Det är många duktiga, stora slottsleverantörer. Och Fantasma, relativt ny aktör, inte varit på börsen jättelänge. Måste ju säga det att jag har följt dem sen IPO, och jag har ett av de finare prospekten jag har läst. Om någon vill gå tillbaka och läsa. Förklara sjukt fint förhållandena mellan long tail och nysläpp och så vidare. Och dynamiken mellan dem.
Läste du, då är min fråga, läste du hela prospektet?
Ja, den har jag faktiskt, det läste jag hela. Det är faktiskt väldigt bra och informativt för den som är intresserad.
Fasika, vad kul. Ja, det är inte, jag tycker inte det är många som läser hela. Man brukar bara plocka ut godbitarna. Liksom.
Ja. Men, ja, hela. Sen läste man kanske inte det här, du vet. Engelska texten i storlek 3.
Nej, 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 det är klart. Det är klart, det är klart. Men, men du, när var de noterades? Början av 2020 ungefär?
Ja, men det var ju i den här egentligen, när allt noterades egentligen. Så kom de ju, ja, men inte 20, det, jag tror det var 2023, vad säger jag nu? Nej, jag tappar orden. 2021, vad sa du?
2020 i början, ja. Men jag vet inte, det var en ren chansning alltså.
Ja, men 2021 var det, de kom till börsen. Mm. Fick en ganska tuff start på börsen egentligen, gick ner, inget större intresse och sen så blev det ju ett jättestort intresse. Ungefär runt 2022 förra året när man börja leverera och växte rejält. Men vi får backa lite här. Nu gick vi in snabbt på tillväxten här.
Ja, men det är helt okej. Okay. Det är
ja,
bra.
Ja, ja, men vi får inte gå. Vi får okay. Prata lite mer vad de gör här. Att det är en, många känner ju till Evolution till exempel som gör. De är ju B2B-leverantör av både live casino och de är best in class. Men även har köpt till sig och förvärvat slottsleverantörer då. Och det är ju där Fantasma är, att de tillverkar slots som de sen distribuerar ut till operatörerna. Så de är ju lite utav en hackar och spadar i iGaming-branschen. Historiskt har ju de haft sin plats i värdekedjan Fantasma, att de går via aggregatorer. Svårt ord, men är väl egentligen som en distributör eller en grossist nästan. För att ja, använda att de samlar ihop massa olika slottsleverantörer och även ja, skraplotter om det är någon som bara gör det i casino och bakar ihop det till en operatör då som köper in hela tjänsten, bakar ihop det så de kan snabbt integreras på operatörens hemsida och slutkunden sen kan spela helt enkelt. Fantasma sa ju faktiskt i förra rapporten dock att de har gått via två distributörer främst. Det är Kindreds Relax Gaming, sen amerikanska jätten Light & Wonder, gamla SG. Mm. Men han berättade faktiskt att nu har de också försökt ge sig på en egen plattform. För nu att de hittat en väldigt kostnadseffektiv lösning för detta. Ska vi prata lite om en plattform är kanske? Eller vet du
ja, det men det gör gärna det.
Ja, nej, men de har ju länge funderat. Alltså, de vill ju inte ta för mycket utvecklingskostnader och så vidare. Men ändå funderat på det. Så de har nu kommit med en som heter Remote Game Server. Då, en plattform som skulle bli en väldigt billig lösning. Som de kanske själva distribuerar spelen också. Så det blir en ganska stor fördel. De kan liksom bestämma lanseringsdatum själv till exempel. För då kan de direkt lansera ut det. Problemet har ju varit, aggregatorer har ju jättemycket fördelar. De kan liksom släppa via dem och nå ut till väldigt många operatörer snabbt. Kör man egna lanseringar så blir det ju lite mer one-to-one till varje operatör. Men i Q2 nu såg vi till exempel, då släppte de är väldigt beroende på att släppa nya spel för att få in intäkter. Och då blev det att ja, de senare la några spelsläpp på grund av att egentligen aggregatorerna ja, men, ville hålla lite på spelen. Så lanseringarna sköts upp och det påverkade ju intäkterna rätt mycket för Fantasma. Så det blev ju ett lite svagare kvartal jämfört med Q1 till exempel. Mm. Så den fördelen får de ju att nu kan man köra direkt integration med operatör då istället också.
Så att man kommer, när du säger operatör, då kommer de rakt ut på Betsson, William Hill va?
Och så, ja, ja. Entain eller Kindred, ja. Ja, Unibet, liksom, de man känner till som spelare. Aggregatorn är egentligen en mellanhand. Det är egentligen två sätt du når ut med dina spel som leverantör. Det är ju via aggregatorer eller direkt integration då. Och nu har de med den här lösningen. Nu kan de gå via aggregatorer och även själva direkt.
Då får de med en högre andel av intäkten antar jag.
Så blir det ju också, för aggregatorn vill ju ha sin del av kakan. Helt klart. Så det blir det ju också. Så det är också en fördel med direktintegration. Fördelen med aggregatorer är att de löser ju mycket med både licensbiten och även ja, själva mjukvaru och koppla på det väldigt smidigt på operatörerna. Mm. Så det blir också lite mer jobb med direktintegration.
Mm, det är klart.
Men spännande också. Ett steg framåt.
Ett steg längre upp i vertikalen, kan man säga så. Ja. Om man tänker sig att kunden är längst upp och så är fantastiskt man längst ner. Eller ja, tvärtom.
Men... ja, eller om man vill se det sidleds.
Vertical integration är ju sånt fint ord man kan använda i sådana här tillfällen.
Ja, men de är ju fortfarande ren B2B-aktör egentligen. Liksom. Allt ska ju hamna hos operatören som är B2C och når slutkunden egentligen. Som Fantasma egentligen inte har något att göra med mer än att de spelar ju deras spel såklart.
Hur mycket spel släpper de egentligen? Alltså bara så man får en uppfattning, för att det som hände var egentligen att så här, de kvartalet innan Q1 så omsatte de 11 miljoner, 11,5, och så nu omsatte de 8. Så det är 3 miljoner diff där.
De har ju gått ut med ett mål att de ska ju släppa 12 spel i år, så ungefär då ett i månaden. Eller 3 per kvartal. Så i Q1 så släppte man ju 3 spel. Och nu i Q2 då så blev det att man släppte egentligen ett först i maj och sen ett i juli. Så ganska sent in i Q2-an. Eller, ja.
Ja, det blir det. Ja,
juli är ju Q3, men jag tror de släppte det liksom precis lite exklusivt. Så det är nästan bara ett spel som var lite längre i Q2-an. Men det blir färre än väntat, så nu blir ju istället effekten att det sköts upp till Q3 där det blir fler releaser egentligen. Så deras spel, till exempel Rich Raptors, som han skrev om också i rapporten, Fredrik, som är vd då, och största ägare. Han beskrev ju att de släppte spelet exklusivt slutet av juni då, medan det blir bredare var först i Q3 då. För en exklusiv release, då är det ju att man väljer ut några få operatörer. Till exempel då, det här var med Entain, att nu får ni det här spelet ensamma i 14 dagar. Att operatörerna ska också få en liten fördel att nu är vi ensamma om ett spel.
Bygga lite hype och bygga lite relation och ja.
Ja, och kunna dela så operatörerna kan differentiera sig också. Jag menar, de flesta har exakt samma spel, exakt samma erbjudande, men med sådana exklusiva så får de ju något som de andra inte har också.
Exakt.
Så det gynnar ju egentligen både operatör och Fantasma i det här fallet. Så som sagt, egentligen bara ett spel kan man väl säga i Q2. Förutom då, men Rich Raptors kom ju i slutet och var exklusivt fram till 4 juli. The American National Day.
Det är perfekt, 4th of July.
Ja, exakt. Han skriver det att det här blir ju deras näst bästa exklusiva release någonsin. Och sen släppte de då Payday Express, som han också skrev. Den släpptes ju först i juli då. Både i USA och Europa. Och att det blev deras bästa lansering någonsin. Som då skedde i Q3. Och efter det så har man ju följt upp. Och egentligen de Payday Express då. Och sen kom de med Safari Sun. Och sen släppte de även ett nytt spel relativt nyss som är Divine Dynasty Princess. Och även fått ut ett här i dagarna som heter Mystic Spells. Så helt plötsligt är vi uppe i 4 spel.
Som gör men Q3 är stängt. Visst, ja. För de har inte delat räkenskap, så det är traditionellt va?
Det är jag som inte kan räkna, vet du. Ja.
Men jag bara som man har med sig det i beaktningen, ja, så alltså spelsläppet precis. Nonetheless liksom.
Mystic Spells ligger ju först i Q4. Det ska man ju ha med sig. Men de kom ändå ut med 4 spel då i Q3. Mm. På grund av förskjutningen. Så ja, ett i månaden kan man väl säga. Lanseringstakten som är tänkt 12 om året.
Ska bli spännande att se. För det låter nästan som att de har 4 kvar då. Nästan inför julen här nu, tänker jag mig. Q4.
Ja, De kommer med ett nu som de också har gått ut med som heter Lucky Otter. Och sen så kommer det säkert ett till. Sen vet man inte, runt jul där också så blir det ibland lite så här julspecialer och sånt. Många slott kör, man slänger på en tomteluva på någon figur på och kör ett release till eller något sånt. Så,
ja, ja. Det är perfekt.
Men ja.
Mm. Spännande, spännande. För det är ju en extremt lönsam bransch. Det är ju det som man ska ta med sig. Vi snackar ett bolag som har erhållit en liksom ebit-marginal på liksom i låga volymer, det gäller att påpeka, för det är ju extremt volymskalande, men uppåt 20%. Man har liksom bruttomarginaler som är ju långt högre än det liksom. Så att det finns ju en extremt lönsamhet potential i sådana här typer av då, B2B iGaming då.
Precis, det är ju mjukvara man pushar ut liksom. Det är ju därför många elaka tungor brukar säga att det är lite no-mode business, just för att slots ses lite som en generisk produkt och det finns väldigt många som vill ta en del av kakan liksom, såklart, när det är så höglönsamt i grunden, och när du får skala på det så tjänar du extrema pengar liksom. Call Evolution, jättebolag med över 70% EBITDA och marginal liksom.
Men då måste jag fråga dig här, Erik. Hur tycker du, för det blev ju ett hack i kurvan, den här perfekta tillväxten som bolaget hade haft i ungefär typ mer än ett år i kvartal i sträck liksom. Den här kontinuerliga 100% plus year-on-year tillväxten. Men nu blir det ett rejält hack, både i omsättning och då på, även på lönsamheten. Hur stort problem tror du det är? För det belyser ju lite av så här svårigheterna som ett sånt här bolag har ändå, att de är så pass beroende.
Det blir ju det. Man är ju
av aggregatörer etc. Ja.
Precis som du är inne på, så är det ju lite, man blir ju beroende av nya lanseringar just, för det driver ju ett spel. När det släpps så brukar det ju pusha allt inom slots, handlar ju om en bra position och visibilitet hos operatören, att hamnar du på första sidan så tenderar ju många att spela spelet, för det, ja, men där ligger något, det ser bra ut liksom. Så det är ju extremt viktigt. Sen har ju större du blir och ju mer känd du blir i gamet liksom, och bygger upp en spelarbas också, och dina IPs blir kändare, så får du, som också Fantasma då, vi var inne på det, kalla long tail. Alltså spelare, intäkter som kommer från spel som är lanserade längre än 6 månader tillbaks efter den här absoluta toppen. Och den växer ju i takt med ju större spelkatalogen blir egentligen. Så den...
Men det, jag tänker mig att det måste vara väldigt mycket kopplat till liksom kvaliteten på spelaren och inte hur många du släpper. Tänk, ja. Eller är det just volymen som är så pass viktig?
Ja, men det finns ju lite, klart kvaliteten spelar roll, att folk vill spela det igen och det är ett bra spel. Sen är det ju mycket att folk klickar väl se in att många slottsleverantörer kör ju kvantitet före kvalitet. Egentligen bara för att pumpa ut nya spel och hamna på flikarna på kasinon under new och hot eller topp eller mega ways har de ibland en flik. Så man gör ju allt bara för att hamna synlighet på någon av dem. Så många kör ju liksom, pumpar ut spel. Så kanske det dör ganska snabbt. Men sådana här kvalitativa, om vi ska kalla det populära i alla fall, slott som, kan ju ta Nettens Starburst till exempel. Det är ju så välkänt och anses väl vara ett bra spel eftersom det är så populärt. Det har ju funnits hur länge som helst och ligger och bara pumpar in pengar liksom, till brutala marginaler, och de behöver inte göra något med det. Det är som det har varit alltid. Det behöver ju inget underhåll liksom. Så alltså både kvantitet och kvalitet, i Fantasmas fall har man ju sett det, att ju större spelkatalogen blir, för de släpper ju också, det är det som är det lite fina i detta, är ju att de är en ganska ung aktör och finns ju inte överallt heller. De växer ju operatörantalet hela tiden och kommer ut i fler och fler operatörer, når fler och fler nya marknader. Så, och i USA till exempel har ju inte alla spel lanserats än. Man har inte nått ut med alla spel på alla marknader. Om man jämför med Evolution då igen, så har ju de en extrem distribution. De finns ju i stort sett överallt, förutom de som har mer exklusiva deal som Bet365. Men Fantasma har ju extremt mycket mark att ta när det kommer till nya operatörer och nya marknader. Och det gör ju också att det blir ju som en ny launch på den marknaden, fast det är gamla spel. Så det de kallar Longtail, den har ju växt liksom successivt hela tiden, kvartal till kvartal. Men man kan ju bara ta och jämföra med Q1 då, och Q2 egentligen, så ser man att spelbehållningen, som de kallar det då, kan vi kalla det egentligen för att göra det lite lättare, GGR, som vi var inne på förut. Då ser man ju egentligen att Longtail växer från 49 miljoner i Q1 till 57 miljoner i Q2. Ändå starkt, men att launchdelen då, alltså nya lanseringar, det stod för 100 miljoner i Q1 i spelbehållning, medan i Q2 var det 44 miljoner. Och det är ju kopplat till antalet spel, men också såklart hur väl mottaget spelet blev. Så spellanseringar är ju såklart oerhört viktigt.
Mm. Och vad tror du här framgent då? För att i år så ligger de väl och taktar mot en kanske dryga 40 miljoner i omsättning här då för 2023. Någonstans jag skulle tippa på, kanske lite högre. Mm. Vad tror du ett sånt här bolag kan hålla i tillväxttakt? För det som är intressant är ju egentligen, det är svårt att kolla på värderingarna här. De är ju helt snea liksom, med tanke på att det inte har varit så lönsamt så länge och så, tror jag.
Kollar man Avanzas bakåtblickande PE, liksom, så här, då ser det ju helt galet ut. Men jag tror ju Q3 nu, så får man ju fler spellanseringar. Och han hintar ju om det, Fredrik också, vd, att Raptors var ju den näst bästa exklusiva releasen. Paid Express, bästa lanseringen hittills generellt. Och så kommer man med fler spel. Och att Longtail och successivt förhoppningsvis fortsätter växa. Q3 kan man ju också i och för sig se att kanske för Slots kanske ett lite mer tröttare säsongsmässigt kvartal, som talar emot det just sommarmånaderna. Men jag tror i Fantasmas, när det är små bolag, så kan det vara svårt att se säsongsmönstren också. Det är så mycket annat som spelar in liksom. Går man live med flera nya operatörer till exempel, så spiller det över så mycket. Men sen kommer ju även nu redan mot höstmånader, sen kommer Q4, brukar generellt vara kanske det starkaste kvartalet för Slots. Så jag tror att, skulle inte förvåna mig om man kanske kommer över, alltså runt 45-50 miljoner i omsättning, om du vill se också.
Mm. Alltså för i år?
Ja.
Okej, det är alltså spännande. För Q1 var det 11 miljoner och sen var det 8.
Mm.
Det är klart, kan de komma upp på 15 miljoner per kvartal där, så är de uppe där helt plötsligt.
Precis, runt 14 kanske i Q3, 15 i Q4 någonstans, så är de där. Det är ju, ja, vad ska man säga, utan det är inte så mycket som behövs liksom. I Evolutions fall är det ju väldigt många kronor och euro som behövs. Fantastiskt, man kommer ju från en så mycket lägre bas.
Mm. Vi snackar ju också ett bolag som har ett market cap på 200 miljoner, lite drygt, och ja, de har nettokassa då, så enterprise value kring 180 då.
Precis, och sen är det ju det också, det är ju svårt att kanske tracka också, men hur många operatörer de går med live med också, det är ju, han hintar ju om det också, att det finns fler de går live med. Och när sker det? Sker det nu i Q3 eller kommer live? Ja, det blir ju lite skillnad om det var augusti eller slutet av september. Men så kan ju också ge en väldigt fin effekt tillväxtmässigt.
Mm.
Sen måste vi ju nämna det lite också, att de Fantasmas är ju det, att deras nisch, de satsar ju på att bli en premiumleverantör liksom av Slots. Kan man väl onda munnar säga att det säger alla att de är, men de satsar rätt mycket på liksom mekaniken i spelen, matematiken bakom. Och man får ju ändå se att deras hittills har de ju haft ett framgångsrecept, så de gör ju uppenbarligen något rätt. Lockar till sig extremt fina exklusiva avtal med många av de stora operatörerna.
Mm.
Måste man ju, ja, det är ju inte.
Det blir ju så jävla flywheel-effekt där. När du kommer ut på alla operatörerna och du blir känd för att ha kvalitativa spel och du släpper mycket spel, ja, men då kommer du omsätta mer per spel och du kommer komma ut till fler ställen och kommer få fler kunder och kommer, ja, etc, etc, etc.
Och då blir det så här att nu har en Tain spelen, men då ska liksom nästa ha, alla vill ha liksom det som är i ropet just nu liksom. Man vill ju inte missa något och sticka ut på ett dåligt sätt.
Nej, för att egenoperatören, det är väl ren revshare antar jag. I princip, så att de investerar väl i princip aldrig i slotsen, utan det blir bara vad de grossar liksom.
Ja, men operatörerna är ju egentligen som tillhandahåller det till slutkund. Sen är det ju att vissa Kindred äger ju till exempel Relax Gaming som gör slots också, och aggregator. Många går ju det och köper liksom, Leo Vegas gjorde ett uppköp av en. Många, för att få liksom mer exklusivt in-house-material liksom, för att differentiera sig, så går ju många det hållet också. Mm. Men vi får inte glömma det benet också, som han tog upp i vd-ordet Fredrik också, kring Fantasma, är ju att de satsar också mycket mot social casino i både USA och Kanada, som är liksom mer, ska man säga, inte spel om pengar, fast många gånger är det att du kan vinna och byta in mot saker och sånt liksom, men det ska mer ses som kanske tidsfördriv, inte spel om riktiga pengar liksom.
Okej.
Okay. Som är en, kanske låter uttråkigt för en svensk och europeer, det kanske inte är liksom, men USA och Kanada är mycket större grej. Så de har ju gått live med Fortune Coins, som är ett sånt social casino. Och nu kom de bara live med 7 spel på Fortune Coins. Men det är ändå, i Q2 så var det 10% av intäkterna redan. Så det är ändå ganska materiellt från det benet.
Men vad är det för intäkter du får?
Ja, men det blir väl egentligen, jag vet inte exakt hur intäkterna ser ut heller. Om det är, för jag vet, social casino är ju lite så här, är det att, jag tror det är många gånger att du vinner på letter och tokens och sånt du kan växla in. Så det är väl lite en gråzon om det är, alltså det är lite spel om pengar trots allt. Mm. Alltså du kommer undan med att det inte är dollar som rullar. Liksom.
Ja, exakt. Men jag tror Synga har ju massa sådana spel, tror jag.
Ja, det har de säkert.
Jag är rätt säker på. Jag vill minnas att jag har laddat ner sånt hjärndödsspel en gång när man spelar om andras pengar. Mm. Eller, nej, det, men inte riktiga pengar. Så, vet du vad jag säger? Slottspel liksom. Och man blir ju, då fick du ju bara mängd pengar. Så att du var ju typ lika så här, du vill inte gå ner till noll.
Nej.
Men sen fick jag bara avvista det, för jag bara, shit, alltså det här var ju helt sjukt liksom.
Men jag brukar alltid sitta och testa spelen så här, man kör på demo bara för att se vad är det de har släppt, Fantasma och även vissa andra aktörer, så här, och kollar, och så slutar jag med, fan, nu sitter jag och klickar, jag har ju testat spelet i så här 12 minuter, nu räcker det, men det blir ju ändå så här, de är ju, det är ju, på gott och ont lite kul.
De vet hur man stimulerar det, så kan vi lugnt säga.
Så är det ju. Mm. Så där har de ju också en gren, att de för fler diskussioner med att gå live med fler social casinos egentligen.
Har de en social casino, en Fantasma?
Ja, men de är ju live med då Fortune Coins. Och har 2 social casinos de är live med. Som då stod för 10% av intäkterna redan i Q2.
Oh, jävlar.
Så det är ju ett ben man kanske inte, eller i alla fall inte jag hade tänkt på skulle bli så substantiellt, utan sett mer som så här, marknadsföring kanske, att spelare känner igen när man har spelat det på social casinos, och så hittar man på kasinot och när har ju spelat, det blir bra. Mm.
Ja, men du vet, alltså det är ju, om de omsätter 50 miljoner om året, 5 miljoner i liksom mjukvaruintäkter, det är ju kalas.
Ja, nu var det ju nu i vi får lägga till, det kanske var att det var extra högt i Q2, för då var ju omsättningen 8 miljoner.
Ja.
Så frågan är hur mycket de kan växa den nu. Kan det stå för 10% även om omsättningen skulle komma in mot 13-14 millar? Mm. Eller vad man nu hamnar och räknar på.
Men kan de hålla det på den nivån att det ligger där och taktar en miljon i kvartalet, så är vi nästan där liksom. Så att, och så lite större än så kanske, lite tillväxt och lite, släpper lite nya spel och så vidare.
Precis.
Mm. Ja, jag fattar inte, jag måste blänka att du då sa att man hade släppt dem. Men det, men det är intressant.
Jag pratar så mycket, du är så sugen på att komma igång och prata om ditt nu, så du zoomar ut lite.
Ja, men det är ju, jag tror det kommer bli så att vi lämnar, vi klipper nog det på Fantasma idag, för annars sitter vi nog fan i två dygn.
Ja, men lite till får vi bara ta, vi får summera lite.
Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag.
Nej, men självklart. Om vi skulle summera liksom lite investeringscaset som vi varit inne på, så är det ju, som du var inne på tidigt, det är ju höga marginaler och lönsamhet om man får skala. Vilket de egentligen redan har fått i viss mån. Det är ju många marknader man inte är live på fortsatt. Många operatörer man inte är live på. Och varje operatör blir ju ganska substantiell. Om det är en större man går live med, så kan det ha en väldigt stor effekt för Fantasma när man är en lite mindre aktör. Sen är det ju också att i USA, som var deras största geografiska marknad i Q2, där är man inte live med jättemånga spel än. Utan det är en lång, jag tror de har 7 av sina 32 spel live i USA. För det är en sån jobbig process med att få ut spelen egentligen. Och ja, så det är ju både nya operatörer, nya marknader som kan vara, och nya spellanseringar då såklart, som kan vara starka tillväxtdrivare framåt. Så ska vi gå in lite på någon lite servettskiss också, eller avsluta med det i alla fall?
Ja, du tänker på för Fantasma, det tycker jag absolut.
Ja.
Självklart.
Nu får man ju ta det, man får ju alltid räkna själv, som vi säger. Men skulle man räkna...
Kommer till den biten.
Ja. Utifrån H1 nu då, första halvåret, så har man omsatt runt 19,5 miljoner. Jag tror ju att i Q3, förhoppningsvis med de här lanseringarna som har varit ett spel extra, gått live med lite fler operatörer och nya marknader ändå, men främst att det är fler spellanseringar, att man kanske kunna trumfa Q1 och komma upp runt, någonstans runt snäppet under 14 miljoner kanske, och fortsätta växa i Q4 när spellanseringarna fortsätter, kommer live med fler spel, nya marknader, kanske komma runt, ja, snäppet under 15 och hamna på runt, jag har räknat själv på 48 miljoner i omsättning 2023. Det kräver ju ett mycket starkare H2, men jag tror det ändå är doable. Och att kostnadsbasen är också viktig att ta upp här, att de har sin OPEX-plattform klar egentligen i stort sett. Det ska inte behöva mycket mer kostnader. Man gjorde ett förvärv av Wiener Games för något år sedan som också står och producerar spelen. Man har de anställda man behöver. Ja, sen kanske man behöver addera någon, men en relativt nöjda med sin kostnadsbas. Den ska inte behöva öka mycket mer. Så jag tror i år att man skulle komma in på kanske 8 miljoner i EBIT för helåret.
Mm. Så nästan 20% EBIT-marginal typ.
Ja, vad blir det? Ungefär 16-17 ungefär. Lite snäppet under. Och sen förhoppningsvis då får man en EV/EBIT på ungefär 24. Det kanske ses ganska dyrt, men då i denna marknaden, men då har man ju kraftig tillväxt, man är tidigt ute liksom. Det finns mycket kvar och nya marknader som sagt, operatörer, och förhoppningsvis 2024, om man räknar bara om penslar ut att man växer 30% på helåret med en ganska intakt kostnadsbas, så kommer du ju snabbt få den berömda hockeyklubban.
Mm.
Och då trillar ju mycket ner att man kanske, jag räknar bara snabbt när jag gjorde skissen, att ja, men då kan man komma in runt 17 miljoner EBIT 2024. Och då är det ju genast, ja, EBIT runt 11.
Mm.
Utan, ja, hänsyn till
försenade spelsläpp och,
ja. Ja. Men 30% 2024 tycker inte jag är överkant heller. Man har växt väldigt starkt med Q2 som undantag, som hade sina förklaringar också.
Mm. Ja. Man har lyckats hålla en year-on-year tillväxt på typ över 100%, är nästan rullande.
Ja, så att... 22 var det ju brutalt, var det ju, ja, man växte ju 600% något år tror jag, eller något, ja, kvartal, och 400%.
Så. Och det blir ju svårare och svårare desto större man blir. Det är ju så,
så
det enkelt.
Ju, men det är ju det som är lite kul, att det är en sån skalbar affär, och lyckas man få ut det så ramlar så mycket ner i PNL helt enkelt.
Mm. Ja, det är bra. Det är bra.
Ja, känns som det var mycket mer vi hade behövt ta upp, men det var en liten snabb genomgång i alla fall.
Har du mer du vill säga? Ja, precis.
Men man kan prata massa mer, men...
Ja, men det är kul. Jag tycker det är så jäkla fint här när man verkligen får den här sit-downen egentligen som du har bjudit på här idag. Så att, jag tycker det bara det är bra.
Ja, men kan vi ta något du undrar? Ja, ägarlistan, geografisk marknad.
Ägarlistan är alltid fin att gå igenom.
Ja, kan väl vara lite kul. Vi har ju, det var ju inne på, vd Fredrik Johansson är ju också största ägare. Han äger 15% av bolaget. Sen har vi också andra insynspersoner, Martin Fagerlund, tredje största ägare, 7%. Sen har vi, jag kommer ju mörda hans namn nu, men Tianchi Chu, han har typ 3,7%. Jag tror, utan, nu får man ta med ett nypa salt här, jag kan ha fel, jag tror han är matematiker, en fantasma, som gör matematiken bakom spelen.
Ah.
Och det är ju, ja, de är inte helt lätta att få tag på, så det är snyggt att han ändå har en lite incitament här får man ju säga.
Nice, ja, det är bra. Det är en bra lock-in-effekt.
Ja, sen har vi Erik Holmberg också, en insynsperson på 9:e plats. Så insynsägande totalt är ungefär 28%. Med Erik Holmberg då styrelseordförande och Martin Fagerlund styrelseledamot. Sen har vi ju KL Capital också på ägarlistan, fjärde största. Vet du vilka det är?
Lilla Knutsson.
Precis.
Goda gubbar.
Betsson-kändisar.
Ja. De kan det där med slottar.
Sen har vi ju
kasino.
Ja, Pontus Lindvall på 13:e plats. Men enligt hörsägen har han egentligen inte så mycket med Fantasma att göra. Men var med sen IPO:n. Och Alinea, också lite Twitter-kändisar på plats 14.
Mm. Ja. Ja, ja. Det är en bra setup ändå.
Ja.
Men det är ju... Visst, det är en del pilotskolan. Fredrik som sitter på 14%. Eller vad sa du?
Ja, hur mycket han ägde. Han sitter på 15%. Så, ja.
Det är bra. Det är klart man vill kanske ha lite mer. Jag vet inte, det är alltid en smakfråga det där. Vi såg ju vad som hände med bröderna Hartman. Man har alldeles stort ägande på någon. Liksom.
Ja, men sen får vi väl egentligen också, nu har vi inte gått in något på risk, nu låter det ju, vi får inte lämna det här kanske heller, att det är inget riskfritt case, som det har vi tyvärr nog inga att lida på.
Extremt operatörsberoende och aggregatorsberoende. Och sen så har du hela makrorisken och regulatoriska risken på dig då.
Men det är ju lite det också, att det är ju en, alltså marknaden i sig för slots är otroligt konkurrensutsatt, så är det ju bara. Det går ju inte att säga något annat om, och man har gjort det fint, men tappar man liksom kanske lite med att synas på operatörerna och sånt och halka ner i listerna, kanske floppade spellanseringar och sånt, så kommer ju det påverka intäkterna extremt negativt liksom, såklart. Så risker får vi ju ändå belysa.
Ja, det är bra, det är bra. Jag tycker vi tar dem lite så löpande, men det är alltid bra att sammanfatta dem och konkretisera dem liksom.
Ja.
Så att...
Nej, men jag kanske får släppa över stafettpinnen till dig nu, annars så blir det en timme till kanske, som du sa.
Ja, men det är så, som sagt, uppskattat. Jag är väldigt säker på att det är lika många lyssnare som tycker det är uppskattat. Så en till helt enkelt, lika många till. Nog om det. Jag tänker så här, vi gör så här, att jag hade egentligen tänkt, jag kan ta det som en liten teaser nu, jag har tänkt att köra RakeTech. Jag har snackat lite om dem tidigare. Men, och det finns potential för caset, men det finns också risker. Men jag tänker skippa det idag, för annars kommer vi sitta i literally en timme till. Och det caset förtjänar mer tid, det gör det.
Ja, så att, fan, sen pratade jag så länge att vi fick skippa ditt case, ja, det var som fan.
Ja, nej, men det är bara för att bryta upp det och göra det lite segmenterat och göra det hanterbart.
Ja.
Så tar vi det en annan gång. Och det blir en bra liten teaser / cliffhanger så sätt.
Ja, ja.
Men du Erik, vad äger du? Du äger Fantasma och du äger Evolution.
Jag äger Fantasma, och man får nu säga det, så inga arga själar tror att, ja, men jag jobbar ju också på kalkyl, och vi kommer köra samma här. Jag får inte heller sälja när det här släpps på något sätt, utan är ganska hårt hållen med just köp och sälj. Så ingen tror något annat.
Vad duktig du är, vad duktig du är.
Ja,
jag säger bara vad jag äger och så lever jag livet. Men jag har ju också så här 30 dagars hold och sånt.
Ja, det har ju varit väldigt mycket argt om sånt liksom. Att, ja. Jag vet inte ens om man har den påverkan. Det tror
Nej.
Jag.
Men ja, så jag äger Evolution lite. Så att det är väl typ så här 5% av min portfölj och sånt. Så att,
ja. Men jag har också, jag har ju Evolution. Jag har ju så mycket case nu i typ tjänstepensioner man får tänka på också. Och Betsson har jag där också. Vad vi med har pratat om?
Kindred, Kambi.
Nej, ingen av dem nu faktiskt. Nej, Betsson, Fantasma, Evolution.
Mm. Nice. Det är jättebra. Och med det sagt så skulle jag vilja påminna alla våra kära lyssnare så att allting som sägs och nämns på det inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Utgå och gör alltid er egna analys. Så att, sen ska man lägga till lite fint där med att man ska påpeka att alla investeringar i aktier och värdepapper innebär någon form av risk. Etc, etc. Så att, men ja. det vet alla.
Det gäller ju att prata om risk.
Ja, exakt. Nu är det dags för veckans volley. Så ja, hästen.
Ja.
Om du ska smälla på, om du ska stänga in den här lådan, kakburken som vi har samlat upp här, vad är det för volley du drömmer till med då? Som du har spanat senaste veckan?
Nu kan jag inte dra att nu börjar rapportperioden igen, men den är ju kul. Men samtidigt, jag tycker själv att det känns roligare än någonsin med aktier nu. Nu börjar det finnas fina småbolag överallt tycker jag som är... Det känns attraktivt och jag vet inte om jag är ensam om det, men det känns lite också som en viss positiv anda. Känner inte du det där? Som ligger där att...
Ja, du vill inte höra min volley alltså.
Nej, ja, är den dålig?
Jag kollade precis upp för att jag var på jättebra föreläsning. Och den är inte alls lika dyster. Men är du glad där?
Ja, jag är ändå positiv och glad för du kommer med någon.
Fy fan vad gött. Ja, men jag var på privata affärer här i Göteborg de presenterade. Jag trodde det skulle vara lite mer case, men det var bara fondförvaltare. Så fick jag lära mig den hårda vägen. Så var jag och två goa gubbar och så... Eller det var ju fler gubbar och damer självklart där innan som var där. Men det var ju i princip bara pensionärer som var där och lyssnade samtidigt med mig. Och det var DNBs nisse där. Jag tror det var deras PR-kille. Jag tror inte det var en förvaltare. Han snackade lite om vad DNB tyckte om kommande tiden och så vidare. De var ju... trodde ju inte låga räntor på lång sikt. Och de trodde att Kina skulle invadera Taiwan på någon sikt. Att de sa det nästan rakt ut tyckte jag var lite fascinerande. Så jag blev lite så här, jag bara, what? Shit, I got the notice down liksom. Och så trodde de på en kraftigare olja då. Var lite sådana påpinkar. Och där kan jag väl hålla med dem. Inte, jag tycker inflationssiffror i början på den här veckan som vi såg som talade åt andra hållet och ge mig lite optimism. Sen hade vi ju det som hände då, självklart i helgen med Israel och Palestina som är otroligt hemskt. Ska vi inte gå in i det politiska träsket för det är ett helt annan låda. Olja ska upp tror jag. Det är väl summan och kardemumman, räntorna. Jag tror ändå de ska ner, för jag tror fan den här ekonomin till, eller oljetanken till ekonomin tror jag är snart helt stannat alltså.
Du har en mer bäsigare stans här nu då.
Ja.
Men är det inte lite så då när storfinansen är som mest negativa, då man kan se soluppgången någonstans?
Ja, med det sagt så är jag köper aktier den här veckan. Så att jag är optimistisk, men det var spännande spaningar. Så kan jag säga.
Mm.
Så att jag tror också att jag tror själva dippen, eller om man säger, när sentimentet byter håll, det kommer gå fort, tror jag.
Vi hoppas väl det. Det är lite roligare när det är åt rätt håll, så att säga.
Strålande. Du, Erik, om man vill nå ut till dig, hur gör man det?
Man kan nå ut till mig via mail, erik.lundberg@kalkyl.se, men nås kanske ändå lättast på Twitter, eller X som vi får kalla det då, som aktiehesten. Helt enkelt. Det är bara att slänga iväg något om man undrar något.
Fasken vad bra. Även lite goa post och lite goa Photoshop-skills där som man kan njuta av. De rekommenderar jag varmt till alla översäljare.
Ja, det blir mer och mer dumheter än...
Det är så jävla... Nu har jag en mus som kan högerklicka på, så att nu kommer jag fan... Nu kommer det komma mer dumma Photoshops. Nej, jag kör ju inte ens i Photoshop, jag kör ju Paint. Alltså, jag känner att jag är så jävla budgetversion av dig. På alla plan typ.
Wow, fan, vilket smyr.
Jag kör Paint och Avanzas ägelista, vet du. Det är budgethästen.
Ja, fan, en annan sitter med Holdings Pro och...
Photoshop, visst kör du Photoshop?
Nej, jag kör ju på telefonen allting.
Ja. Fan, du är high-tech alltså.
Ja, jo, vet du.
Vi har lyckats trycka typ en timma plus med sketsnack här nu. Så att jag tänker så här att vi klipper den där. Och så önskar vi alla er våra källlyssnare en fantastisk vecka. Vill ni ut upp mig så står det i poddbeskrivningen. Och så gör du på Twitter eller mail eller Instagram. Bara kör. Erik och alla lyssnare,
ha det gott.
Ha det gott.
Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.